Nu kommer en av kanalens mest kända och uppskattade röster, Ebbe Björkmans. Du har pratat nu två gånger om Fritjof Nilsson Piraten, din landsman. Om hans debutbok, det var väl Bombi Bitt och jag, det kan tänka sådär. Det där fina året 1932 kom den ut. Och sen senast snackar du om Bock i Örtagård. Vilken var den tredje då?
Jo, 1936 ger Piraten ut sin tredje bok. Småländsk tragedi. Och det är en novellsamling. Och titelnovellen handlar om den fattige skomakaren Algot Johansson. Han hade en fru som hette Elna. Och de hade en farlig massa barn. Elna kunde vara svår. Hon tjatade och tjatade på Algot för att tjäna så lite pengar. Men för det mesta så teg han och gick ut. Men när hon blev för svår och besvärlig så tog han fram ett gammalt brev som han hade fått från sin kusin Kalle i Amerika. Och Kalle hade ju skrivit för 20 år sedan att en dag skulle han komma hem till Askefall och då skulle Algot få se på fan. Och Algot trodde ju att Kalle var väldigt rik och att det skulle regna dollar över familjen. Men Elna var mycket skeptisk. Men en sommardag, i mitten på 20-talet, så stannade en bil ute på vägen. Och utstiger Kalle. Och Kalle flyttar in i stugan. Och han är generös med fina matvaror och gåvor. Men tal om pengar, det blir det inte. Efter någon vecka så säger Elna till Algot att nu är det dags att prata med Kalle om de där pengarna. Så en dag, när Algot och Kalle ligger där ute i gröngräset, så bestämmer sig Algot att ta upp frågan om pengarna. Men han vill ju inte direkt be om pengarna, utan frågar istället om han skulle kunna få ett litet lån. Då reste sig Kalle upp och tittade.
Svenska amerikanen.
Ja visst, Charles Johnson.
Nu läser du ur boken, va?
Ja, då reste sig Kalle upp och tittade på honom. En blick full av sorg och förebråelser. Och så överföll han den stackars skomakaren med en lång ekonomisk utläggning som började med vådan av skuldsättning för såväl stater som enskilda och slutade med en serie svarta bilder av statsbankrutter och industrikonkurser, av börskrascher och arbetslöshet. Algot kände sig tillplattad som en trampad dagmask.
Så istället för pengar och ett lån så fick den stackars skomakaren Algot en föreläsning i dyster nationalekonomi.
Ja, det fick han.
Ja.
Och när han då pratade om detta för Elna så tyckte hon att det var rent förskräckligt. Men de hade ju sett att han hade guldklocka. Och han hade guldringar och så hade han guldtänder.
Mm.
Och då en natt så knuffade hon till Algot och sa, hör du, sa hon, han har ju löständer också. Och jag har sett att han tar ut de där löständerna och lägger dem i fönsterkarmen. Kan du inte gå upp och låna dem och så kan du gå ner i jordkällaren och så kan du fila lite på dem. Hon hade fantastiska föreställningar om vad guld egentligen var värt.
Men vänta lite nu, gamle tandläkaren och protesexperten Björkman. Har man guld i löständer? Det har man väl inte ens i Amerika?
Jo visst, han hade en gomplatta i guld, förstår du. Tänderna var i guld och en gomplatta i guld. Som sög upp. Vi har ju talat om det där.
Men har du någonsin använt sånt?
Ja, det har jag faktiskt gjort.
I ditt yrkesliv?
Det kan jag faktiskt. Det har jag faktiskt gjort.
Det var fruktansvärt dyra proteser.
Det har jag faktiskt gjort. Därför att På 40-talet då var det en finländsk tandläkare som kom till Ronneby där jag jobbade. Och hon, de hade ju väldigt ont om guld i Finland och de kunde inte införa det, kunde inte ha det i väskorna för de tittade igenom allting. Då gjorde jag faktiskt ett par löständer i guld. Jag drog ut visdomständerna. Sen gjorde jag en partialprotes i guld till henne. Med en tjock guldplatta som hon kunde sätta in i munnen. Och snyggt och prydligt komma igenom tullen. Med fan, det var nog ett hekto guld i den munnen.
Gud, hjälp mig att... Ja. Vad tur att det här är preskriberat. Du har alltså hjälpt en finländska att smuggla guld.
Ja, det har jag gjort.
Det var alldeles förfärligt. Ja. Det trodde jag.
Men det var 1947. Så.
Ja. Det är 52 år sedan.
Så det var inte så konstigt att Kalle Johansson, Charles Johnson, hade en guldprotes i munnen.
Gick Elna, stackars gubbe, skomagaren, Algot, gick han med på förslaget?
Visst. Han smög försiktigt upp alltså för den knarrande trappan. Fick gå väldigt försiktigt. Och så såg han hörde ju att han sov för han snarkade högt. Och så såg han ju att de där tänderna, de låg i fönsterkarmen. Och sen gick han, tog ner dem, gick försiktigt. Och så gick han ut i jordkällaren och så hade han med sig en ljusstump som han kletade fast på en sten där i väggen. Och så satt han och filade på detta. Och
samlade,
ja, och samlade upp.
Guld. Dammet, guldkornen.
Guldspånen, alltså på ett papper. Sen gick han upp och la tillbaka dem på fönsterkarmen. Så gjorde han nästa natt och nästa natt.
De krympte de där löständerna.
Ja, de blev tunna. Och han märkte ju då att efter tredje natten, vet du, så när han kom ner då, Charles Johnson, så satt den inte uppe. Utan han fick suga upp den. Den ramlade ner. Så att då fick ju Algot sluta med det där.
Det står det här i Piratens bok Småländs tragedi? Eller är det någonting du har extrapolerat?
Ack nej.
Nej, okej.
Ja, sådan fantasi har jag inte.
Jo, det har du visst.
Nej. Jo, och sen så gick ju som sagt var tiden och sen var det dags för
Kalle
svenska amerikanen åka tillbaks till staterna. Men då sa han, du Algot, du ska följa med mig till Göteborg. Och du ska följa mig och vinka av mig där vid båten. Så åkte de, tog de bil förstår du, till Göteborg. Ja. Och sen var det var, du kommer kanske ihåg att det var en jubileumsutställning sommaren 1923 då detta hände.
Nej, jag var inte ens en glimt i min mormors öga då.
Nej.
Du var ju en glimt på hela ett år det året.
Redan då hörde
du. Du minns väl det?
Jag hörde talas om det. Nå, i alla fall så hade de väldigt roligt där under någon dag. Sen i alla fall så skulle han åka då. Och då gick de in och åt lunch på ett ställe. Och så säger då kusinen, du Algot, sitt kvar här en stund så ska jag gå och ordna mig någonting till dig. Jag vill inte ge dig pengar därför att pengar rinner ur börsen lika fort som de kommer in. Men jag ska ge dig någonting som har stor betydelse för framtiden. Du ska få något verkligt, sa han. Du ska få något verkligt, Algot. Sen kom han tillbaka och sedan så följde han honom, så följde han sin kusin till båten och sedan vinkade han av honom. Men då hade han fått ett stort konvolut.
Ett stort kuvert?
Ja visst, med någonting i. Då sökte sig Kalle, förlåt mig, då sökte sig Algot tillbaka till stan. Och så sökte han upp ett enkelt ställe där han gick in och tog en slät kopp kaffe. Slet upp kuvertet och så fick han se. Det var något märkvärdigt med detta. Det verkade lite konstigt alltihopa så han begrep det inte.
Han kunde ju läsa.
Ja men han förstod inte det. Han hade inte läst så mycket i sitt liv. Då stod det i alla fall 1100 kronor.
Mycket pengar 1923. Ja,
men han förstod inte riktigt hur det skulle, vad som skulle ske. Men då satt där, som tur var, en, det var ju varmt den sommaren, så att polismakten hade dratt sig in där och satt och drack bier. Så gick han fram till en polis.
Konstapel?
Poliskonstapel. Jag frågade, skulle ni vilja läsa det här och tala om för mig vad, egentligen vad det här innehåller? Han var vänlig och läste igenom. Ja, sa han, det ska jag tala om. Det här är ett certifikat från krematorieföreningen.
Nej.
Jo.
Nej.
Jo då. Här i Göteborg. Och att då Algot Johansson ska tas om hand, så att säga postmortem, och bli hederligt begravd och kremerad. Och transporten från Askefall till Göteborg
ska det betalas av den, genom det här.
Ja, och urnan ska också skickas tillbaka till Askefall.
Var det alltså med den svensk-amerikanske kusinen? Han var en riktig moralist, hör du. Mm. Ganska otäck typ.
Men det var ju alltså något verkligt för framtiden.
Ja, ja. Mm. Jag vet inte om man skulle bli så himla glad över att någon donerar en kremering till en.
Nej, det blev han inte heller.
Nej, det kan jag tänka mig.
Men nu hade han fått 30 kronor för han skulle, så att säga, få hemresan betalt.
Mm.
Men han ville spara dem. För när han kom hem och skulle tala om detta för Elna, då skulle hon ju explodera.
Mm.
Så han tog sitt kuvert och så gick han hem till Askefall.
Det tog 20 mil.
Ja, det tog 6 dagar.
Stackarn.
Varmt var det också.
Mm.
Men nu var det så tursamt.
Tur att han var skomakare.
Ja.
Så skorna måste jag bli ordentligt slitna. Här har du en praktisk norrlänning. Ja.
Han tog kanske av dem gick bara fota. Vad vet man. Nu, i alla fall så tänkte han, vad i all sin dag ska han göra? Ska jag göra med detta? Jo, då fick han se. Han hade ett matpaket i alla fall med sig. Och om detta var virat en tidning. Och där stod nämligen en beskrivning om de här premieobligationerna.
Mm-hmm.
Och att man kunde vinna på premieobligationer en förfärlig massa pengar. Och att där fanns då serienummer. Och så fanns där ordningsnummer. Och han hade ju sett det, alltså på det här certifikatet fanns det ett serienummer, nämligen 2. Och så fanns det ett ordningsnummer 200. Och så tänkte han, nog, jag ska faktiskt lägga in det här i ett kuvert. Och så ska jag gå till handlaren, så ska han ha det liggandes där i sin kassa.
Kista.
Ja, och sen så ska jag säga till
henne,
ja, att jag har fått alltså en premieobligation 2-200, och det kan man vinna många tusen kronor på.
Mm.
Så jag kan in hem. Och så, hon blev ju inte så särskilt glad.
Han hade ju 30 spänn med sig.
Ja, han hade 30 spänn. Men det sa han att han hade fått för guldspånet, vet du.
Aha.
Men det hade han inte. Han fick 1,75 för det. Men liksom för att
göra henne glad.
Ja, ha gjort något positivt.
Mm.
Ja, hon blev ju inte så glad. Och han blev ju ängslig så fort det var frågan om då dragningar. Och det kom ju varje halvår. Nu gick det faktiskt.
Dragningar på premieobligationer.
Ja, han var ju så jäkla rätt att det skulle falla ut.
Stackarn.
För att hon hade ju fått veta det där numrerna.
Kollade hon det alltså?
Ja. Köpte ju tidningarna varje halvår, så hoppades då att jag hade fått en stor summa pengar.
Mm.
Han hoppades ju att det inte skulle utfalla någon vinst. Men efter 3,5 år, vid julen 1925 eller 26, då visade sig att när han kom hem så stod hon och viftade med tidningen. Vi har vunnit, sa vi har vunnit 2-200 har fallit ut med 500 kronor. Och då skulle Hon genast iväg till bussen och hon stack ner, skulle sticka ner till handlaren och hämta ut premieobligation och sen skulle hon hämta ut pengarna. Ja, han blev ju inte särskilt klar. Vet du vad han gjorde? Han lekte med barnen i en timme. Och de hade så roligt. Han hystade upp dem i luften och kastade snöbollar. Och sen sa han till honom, spring ut nu här och håll borta ett tag. Så
kommer mamma snart.
Så kommer mamma snart, ja. Och sen gick han ut och hängde sig i vedbon.
Oj, ja.
När hon kom hem så var hon ju alldeles uppriven. För handlaren hade ju visat att det där var inte alls någon premieobligation. Och det var ingen vinst på, utan det var alltså ett certifikat från krematorieföreningen i Göteborg. Så hon tänkte ju ge honom en riktig utskäll.
Och så hittade hon honom hängd.
Ja, honom kunde hon inte skälla på.
Algot skomagare.
Just det. Men som tur var så fanns ju fiffiga Herman.
Alltså?
Ja visst, det här spreds ju i byn, den här historien. Men så fanns ju fiffiga Herman. Och han kom dit. Mm-hmm. Han ägde en Ford. Och han sa, och han läste igenom det. Ja, det är ju rent för galet att den där svenska amerikanerna har slängt ut så fasligt mycket pengar på en begravning. Och transport och allting sånt här. Jag åker till Göteborg och försöker få ut lite pengar. Jag tar Algot till Göteborg.
Algot är en nyhängd död.
Ja, visst. Så dagen efter, tidigt på morgonen, så satte han då Algot i sin bil och så åkte han med honom till Göteborg.
En död man i baksätet?
Ja, ungefär som Lill Klas och Stor Klas.
Vänta, Lill Klas och Stor Klas, det var en serie. Vad ser du i figuren?
H.C. Andersson, som jag tror är någon slags förlaga till detta. Ja.
Aha.
Han gjorde ju det.
Ja, det hinner vi nog inte med den här.
Nej, det hinner vi inte.
Får höra slutet på den här gräsliga, makabra och tragiska.
Så då åkte jag alltså till Göteborg och han lämnade av Algot där. Och han tog som hand, snyggt och prydligt, och akkorderade om priset. Och då sa de med det, ja.
På krematorieföreningen?
Ja, och talade om hur fattig änkan var.
Mm.
Så att de gjorde det där billigare.
Jaha.
Och sen på kvällen gick han ut och hade väldigt roligt. Denna Herman, han hade väldigt roligt.
Men påhittade.
Sen kom han tillbaka då dagen efter och hämtade urnan med askan. Och så fick han 500 kronor.
Därför att han hade stått för transporten. Ja. Det hade blivit billigare.
Ja. Jaha. Och de var ju hyggliga människor som ville änkans väl. Så åkte han hem och så lämnade han de här 500 kronorna till änkan. Och hon blev ju väldigt glad för detta. Tänk i alla fall som jag har gnatat på denna Algot. Oj, oj, oj. Som jag har gnatat på honom. Inte visste jag att han var värd så mycket som 500 kronor. Jo, det sa hon. Och sen gick de till dödgrävaren. Och sen hade de kalas efteråt. Och där drack de många kaffegökar. Och
en i Småland?
Ja, visst. De
drack i Småland?
Ja. Ja,
till och med på begravningar.
Du vet,
jag trodde det var ni skåningar som var...
Fiffiga Herman hade ju en liter med sig, förstår du. Så de hade riktigt roligt. Och så det blir ju faktiskt ett litet kalas.
Det var ju inte bara en tragisk, utan också en ganska makaber Fritjof Nilsson, piraten i historiare. Ja. Småländsk tragedi.
Ja. Och Elna, hon grät ju. Och då sa, ja men Hermansson, jag vill ju betala någonting. Jag kan åtminstone få betala för bensinen. Nej, sa då Herman, varken för bensinen eller för oljan vill jag ha ett öre. För en så rolig resa har jag aldrig gjort i hela mitt liv, sa Herman.
Som hade haft en död man sittande i baksätet.
Jo, men han har ju varit ute på kvällen.
Jo.
Och där hände saker som piraten inte ville skriva om, förstår du, i denna novell. Så roligt hade Herman haft.
Jaha.
Ja, detta var alltså berättelsen om den fattige skomakaren som reste en gång levande till Göteborg och en gång död till samma stad.
Ja, Ebbe Björkman, det var alltså innehållet i titelnovellen i småländsk tragedi. Fritjof Nilsson, Piratens tredje bok. Han kom ju att, du har en massa böcker här på köksbordet på Karpstigen som är vår inspelningsstudio. Herregud, det är ju halvfranska bandet där. Jag trodde du såg till innehållet och icke till utseendet. Har du haft någon boksnobbig period i ditt liv?
Du tittar alltså på romanerna, ja?
Ja, alltså det är några gröna, fem gröna guldfyllda band.
Mm, han skrev ju fem romaner. Och de fick jag faktiskt inbundna. Jag hade ju dem förut, men jag fick dem inbundna som födelsedagspresent av min mor. När jag fyllde, ja, det var väl 30 år, 1952.
Det var länge sedan läste 30-åringar romaner på den tiden. Jag menar riktigt skönlitterära romaner.
Ja, på den tiden kunde ju ungdomar läsa. Så att det var ju ingen större svårighet.
Du har påstått någon gång att piraterna använde samma noveller i olika novellsamlingar. Det verkar desperat eller nästan... ja, lite konstigt. Varför gjorde han det? Hade han ont om pengar? Eller?
Ja, det var ju så att när han 1946 hade skrivit sin bok om Bombibytt och Nick Carter, som ju faktiskt är, ja, den är lite udda som piratenbok, för det är faktiskt en detektivhistoria. Så fick han en period då han inte skrev någonting alls. Alltså från 1946 fram till, ja, kanske i början på 55, så skrev han överhuvudtaget ingenting.
Och ett helt decennium.
Ja, det var det. Men då hade han väl liggandes en del... noveller som han ställde ihop och gav ut då sin ja, kan man säga, sin tredje novellsamling, och den hette Vänner emellan. Men,
och där förekommer alltså redan publicerade noveller?
Ja, men de var ju publicerade kanske i Bonniers litterära magasin tidigare och i Svenska Dagbladet.
Uh-huh.
Men nu var det ju det att du har vid något tillfälle undrat varför den här småländsk tragedi inte trycktes om under piratens livstid. För alla hans andra böcker, de trycktes ju faktiskt om och kom ut i nya upplagor.
Uh-huh.
Men småländsk tragedi gjorde inte det.
Varför då? Och det var det för att flera av novellerna i den samlingen hade publicerats i andra böcker?
Ja. Det var det. Den här som vi har pratat om, titelnovellen Småländsk tragedi, den publicerades sedan i novellsamlingen Flickan med bibelspråken 1959. Och så var det en novell som han kallade för Jakobsson i Småländsk tragedi. Men den kom ju ut igen. Mm-hmm. I hans sista novellsamling 1965, och den hette då Dichtung und Wahrheit. Ja.
Det var bara rubriken som var ändrad, resten var detsamma.
Och sen också Julkorgen, som vi också sysslar med, ska syssla med, den kom ut också i den här novellsamlingen Flickan med bibelspråken 1959, också ett par noveller till. Så mer än hälften av de här novellerna i Småländsk tragedi, de återanvände han ju i sina senare novellsamlingar under 50-talet. Och delvis.
Det här du sa att han hade en 10-årsperiod när han inte skrev eller publicerade några nya böcker. Berodde det på skrivkramp eller var han allt för flitigt sysselsatt med sitt yrke som advokat eller vad då?
Han var ju inte advokat efter det han hade lämnat Göteborg 35. Nej, skrivkramp, ja. Det var väl kanske så att han hade kanske lite andra sysselsättningar som kanske lite menligt inverkade på hans skrivförmåga.
Sådana sysselsättningar som enligt fördomarna ska vara inspirerande för en författare.
Ja, men det...
Alla de vätskebalansen kanske.
Mm. Det blir kanske lite för mycket bjällerklang, som vi brukar säga.
Men var det hans tandläkarhustru då som försörjde honom?
Hon arbetade hela tiden som tandläkare.
Mm.
Det gjorde hon. Ända tills hon blev pensionerad. Men det är ju helt klart att han fick säkert in en hel del pengar från sitt författarskap. För att de här böckerna som han hade skrivit där, de tidigare, Bock Hjörtagård och Bokhandlaren som slutade bada och kanske också Tre termin, de var ju väldigt populära, så att folk köpte ju och läste de böckerna, så det måste ju ha flutit in en hel del pengar.
Mm. Vet du på rak arm, Ewe Björkman, vilken bok som blev hans fjärde? Smålens tragedi var hans tredje.
Ja, hans fjärde bok, ja. Det blev ju faktiskt, det kan jag verkligen tala om för dig vilken det var. Det var ju Historia från Färs.
Och Färs, det är någon del av ditt hemlandskap?
Mm. Det är ett härad. Vålsjö ligger ju i Färs härad.
Uh-huh.
Och den novellsamlingen, det är en lysande novellsamling. Och särskilt en av de novellerna, den handlar ju om, man kan säga om... mycket otrevliga saker med en människa som blir utfrusen och blir betraktad som mycket egendomlig och ingen vill ha med honom att göra. Och den novellen heter Mannen som blev ensam, och där finns ju en hel del att säga om den. Det skulle man kunna referera vid något tillfälle, för det tycker jag är en av de bästa novellerna. Jag kanske tar till ordentligt som är skriven på svenska.
Mm. Mm. Men nästa gång vi träffas, Ewe Björkman, då är det ju praktiskt taget jul. Då är det väl dags för att damma av den här novellen Julkorgen igen, va?
Ja, vi får väl...
Som ingick i vad då? Och i Smålens tragedi den också, ja.
Ja, gjorde den.
Ja. Okej, okay. Tack för den här gången, Ewe Björkman.
Tack själv.